Jag kommer hem i natt från Palma. Mm. Jag har varit där tillsammans med din sko. Exakt vad vi har gjort är fortfarande hemligt, men folk kan nog tänka sig ungefär. Mm. Det kommer att synas på...
Vi har spelat in ett album, du ska
bli artist. Ja, fy fan. Det sa faktiskt min PT idag då. Ja. Jag också har varit hos. Ja. Vi pratade något om sång och hon bara, men du har ju sångröst va? Ja, nej, verkligen inte. Jag tyckte att jag såg ut som det. Ja. Ja, men då börjar jag, jag kan ju hålla ton.
Ja, då kan vi dra upp när du har spelat in det. Vad var det himla runt här nu?
Det hade man ju velat spela upp.
Verkligen.
Det finns inte kvar.
Det var.
Jag har också varit med där med min syster som jag tog med mig. Så vi har fotat och filmat så här 14 timmar per dag i 3 dagar. Mm. Det har gått jättebra. Det har nog varit det som har varit mest fysiskt ansträngande jobbet jag har gjort. Just på grund av att det var väldigt, väldigt kallt där. Mm. Och vi har kört cab i klänning för att det här ska komma sen. Det är liksom kampanjgrejer som ska komma på vår och sommar. Så jag har kört en liten cab och det är ju en historia i sig. Därför att den var ju inte automat.
Nej, det var länge sedan du körde manuell.
Ja, det var Emmanuel. Och det var också en Emmanuel som skulle berätta hur jag skulle göra. Då är det en man i typ 40-årsåldern som heter Cesar som ska lära mig då vart de här olika pedalerna, alltså vad som händer med vad. Och det är en så gammal bil så det är inte så som vanligt att man touchar till lite, utan det är som en sån här lång liksom vajer med en liten plutt uppe på som man ska ha foten, så man ska trycka ner liksom 20 cm.
Jag vet inte, den är som liksom...
Jag menar, gamla, lite för stora, klumpiga liksom pedaler. Och samma gäller ju också för växelspaken.
Ja, alltså de nya är ju, de glider ju ganska lätt, men det är inte sådana där gamla.
Nej, den här var alltså de är långa. 40 cm lång.
Och så knopp på toppen.
Och så står det ingenstans vad det är för
nej, något. Nej, alltså, nej, det är bara kört. Ja.
Så jag ska köra den där i alla fall och hon får lära mig. Men han är faktiskt väldigt pedagogisk och gullig. Men det, nästan enda han säger det, just like your car. Jag bara, no, not like my car.
Jag vet också hur du, när du tänker att det här ska bli svårt. Alltså då när folk berättar för dig, då tittar du på dem med en glansig blick, för du hör ingenting. För det enda du tänker är, det här kommer bli svårt.
Men jag gav mig också fan och så sa jag till slut, för efter ett tag blev det tjatigt och jag stannade också upp hela produktionen. Mm. Så till slut sa jag bara, men jag löser det här. Ja. Så kommer Sofia och
det får råta då från...
Ja, precis. Ja. Det vill ju inte han då. Men Cesar.
Han är redan bilen.
Ja, det är hans alltså, älskling. En gammal liten bubbla. Och dessutom då så ska vi köra på så här jättesmala vägar med stup. Så Cesar också skojat att så här, typ drive safe, otherwise... Så jag är väldigt nervös. Sofia har också varit ett medium som har berättat att det kommer hända en stor sak i en röd bil. Så hon är helt säker på att vi kommer dö. Så vi åker i alla fall och så säger de, efter 2 minuter så ska ni vända och vi blir filmade med drone. Så det är liksom ingen som är runt oss, vi är själva ute.
Ska du sitta och räkna då? Ett snett?
Nej, men framförallt, vart ska jag vända? Alltså, du vet, smala vägar. Alltså, det var ju som Kalles hjul.
Och i den där bilen är inte helt lätt då.
Nej, så till slut så hittar vi i alla fall en sväng då som jag kan, alltså, där jag ska åka upp och sen backa tillbaka. Det var det att det inte är så lätt att lägga i backen på den där. Så att när jag ska börja backa, då står jag i nedförsbacke. Och bakom så är det ett sånt där 30-40 cm högt järn...
Räcke
mot ett stup då. Min största tanke är att jag vill inte kvadda bilen. Nej. Och andra tanken är att jag vill inte åka ner. Så du vet, jag drar i jättemycket gas och det bara, hela bilen, och Sofie skriker och vi klarar inte på 2 gånger. Och till slut så bara, rätt säkert gick jag, nu i helvete ska vi åka, jag klarar det. Och du vet, vi får så mycket adrenalin, till slut åker vi tillbaka och vi är så kalla och det. Ja. Men jag har nog aldrig heller fått så mycket beröm, tror jag, när jag varit på en produktion som då. Det var, de var så glada. Jag har ju mitt, du vet.
Skrädde inte orden.
Vadå?
De skrädde inte orden.
Vad betyder det?
De sa det de kände.
Ja, och jag har ju mitt vapen som jag kör när jag är på fotograferingar och inspelningar och sånt där. Och det är ju att jag skrattar ju på riktigt. Det var som att de aldrig hade varit med om det.
Nej.
Vi gjorde ju det och jag skrattade igång Sofie, så vi är ju skrattar här. Så vi gråter ju
alltså, grejen är det som är att börja någon skratta så kommer de andra skratta åt att det är så sjukt att man låtsas skratta. Och till slut skrattar man på riktigt.
Exakt, så att vi fick så fina bilder och man fick ju se i hans här monitor den här Mika som spelade in. Och det känns som att det blir super, super bra. Och alla kommer veta vad det här är i slutet på mars. Och du har haft det bra hemma?
Det kan du göra fan på.
Måndag, lika olika.
Jag bor ihop med en kille.
David.
Och det har ju sina för- och nackdelar. En fördel som är att jag har kommit på att jag gillar att laga mat.
Det har du verkligen kommit på senaste
jag har inte
åren.
Jag har alltid tänkt att jag gillar att äta god mat och att jag därför är villig att göra mycket för att få den maten. Jag har ju väldigt svårt att äta mat som jag inte tycker är jättegod. Alltså det är inte så, jag kan inte äta mat som smakar okej.
Nej.
Alltså jag kan göra det, men då får ingen prata med mig under tiden jag äter, för annars kommer jag få kvällningar. Alltså det är verkligen att då måste jag typ titta upp i taket och tänka på något annat.
Mm.
Så att därför är jag ju också väldigt mån om att laga mat, för att jag kan inte bara ta någon gammal billis och äta. Det funkar liksom inte.
Nej.
Men jag tänker också att folk...
Kan vi få höra topp tre värsta och du kan äta?
Topp tre värsta jag kan äta? Mm. Alltså för mig skulle jag säga att det är någon typ av kyckling som är liksom... Jag ska faktiskt säga vad det handlar om oftast. Folk som inte kan laga mat. Alltså som inte lägger i tillräckligt med kryddor.
Mm. Skinkbitar är svårt för dig.
Alltså okej. Jag tänkte inte att vi skulle gå in på den nivån. Men okej. Skinkbitar kan jag så se er om. Ost och skinksås som man fick i skolan. Ja. Det finns inget värre.
Nej, det är de där som är som pommes frites. Form fast mindre som du inte gillar så mycket.
Skinka på pizza har jag inte ätit sedan jag var väldigt liten. Jag minns också för att när jag var liten hade min pappa pizzarestaurang. Mm. Pizzeria, ja. Vad tog jag? Jo då, man tar ju en Vesuvio. Mm. Jag tänkte att det var det lättaste som finns. Det är det som folk liksom sa till mig.
Föräldrar trodde att barn skulle ha Vesuvio. Men det finns så mycket andra goda
pizzor. Jag vet, nej. Till mina föräldrar sa till mig. Ja, här är en Vesuvio, Emily. Och jag växte upp i en pizzeria. Och sen när jag är på semester med mina föräldrar så hälsar vi på någon släkting till min pappa i typ Värmland. Mm. Och de har också en pizzeria såklart, därför att de är också kryddor. Så att vi får äta pizza där. Och då när de kommer in med pizzorna till oss, då håller de i en pizza som är en vanlig Vesuvio som jag känner igen. I den andra handen håller någon en margarita.
Ja.
Bara ost på pizzan. Mm. Jag kollar på pizzan och tänker, jaha, it's my lucky day. Här kommer en god pizza som jag ska få, så jag slipper sitta och peta bort skinkbitarna.
Ja.
Nej, den ska gå till andra barnet som har beställt en margarita. Och där förändrades mitt liv drastiskt. Ja. Jag insåg att jag inte behövde äta den jävla skinkan på pizzan. Alltså allting med skinka, ja. Jag har också väldigt svårt för korv ju.
Just det, men gud.
Alltså korv kan jag inte äta. Inte kokt, inte stekt, inte i en gryta. Inte ens som folk säger, inte ens smakar korv. Det smakar korv, okej? Okay? Mm. Jag kan inte äta lammkorv, inte kycklingkorv, inte vegetarisk korv. Ta bort alla korvar från mig.
Mm.
Och sen har jag väldigt svårt för kyckling. Särskilt när det är förberett på ett sätt som gör att den inte är riktigt ens typ... Alltså när den är sådär precis har slutat varit rosa. Mm. Snälla.
Det kan vara något knastrigt i.
Alltså det kan vara väldigt äckligt med kyckling.
Mm.
Alltså jag kan verkligen äta kyckling ibland.
Så ska jag säga, en kycklingfilé som har varit stekt, legat i kylen och sen blir uppvärmd i mikron.
Ja, fy fan vad äckligt det är.
Ja.
Och så är det någon jävla sås till. Alltså jag kan ha väldigt svårt också för tomatbaserade såser som inte är...
Kryddiga.
Ja, och som är lite för liksom tunna.
Lite tyskt.
Tyst, alltså det hela det tyska köket kan ni kasta.
Ja.
Och alltså svensk husman är inte heller någon riktig fan av.
Nej, det är bara lite salt.
Ja, alltså det, vad har vi haft då? Lök och potatis och salt. Det är det vi har grundat allt på.
Tillbaka till dina kockdrömmar. Mm.
Ja, jag har tänkt också att om man gillar att laga mat så är man en sån som gillar att laga mat till andra. Och det gör jag inte. Jag är inte den som, om man är tre stycken som kommer hem och alla är trötta, säger jag ställer mig och kokar ihop något. Alltså dröm och glöm. Men jag tycker jättemycket om att planera en måltid som jag är sugen på, köpa hem alla ingredienserna, ställa upp dem på bänken, hacka upp och förbereda olika skålar och laga och smaka och ha mig och sen äta den.
Det är ganska nära också att lägga pussel.
Ja, kanske att det är likliga pussel. Jag tycker om att det är ett system som jag ska följa. Och att jag tycker om när det tar lite längre tid. Igår bakade jag ett bröd. Det är roligt. Så ska jäsa och sen tillbaka och så jäsa och hålla på.
Mm.
Jättetrevligt. Och David tittar mycket på YouTube på folk som lagar mat.
Ja.
Vilket är konstigt. Vad fan gör han det för? Han kan inte laga mat.
Jag tror det ger honom jättemycket
han
lugn.
Han kan laga mat, men inte lika bra som jag kan laga mat. Och det känns som att jag måste lära honom ganska mycket. Han har liksom inte kommit fram till att man kan göra lite som man vill med mat. Man kan
men det smaka... jag skulle säga, det är viktigt för honom väl att så här, om det står 2 deciliter, då tar han 2 deciliter.
Nej, men alltså han är sån som, han ska göra köttfärssås och köper han en sås som heter pastasås.
Okej, ja.
Och för mig är det alltså oförklarligt.
Mm. Den är med på topp 3 nästan.
Alltså att köpa en färdig sås är så äckligt.
Mm.
Jag hatar färdig mat. Jag tycker så, alltså de här jävla... Så folk kan köpa färdig mat bara.
Mm.
Här ligger det potatis och kött och en sås. Mm. I en och samma bytta. Varsågod och värm på 15 minuter från frys.
Dafgård, eller vad heter det?
Alltså ja, ta bort familjen Dafgård från mig.
Det har jag hört att de får i finkan också, eller i häktet. Då får de välja mellan 2 olika Dafgård.
Du kan ju tänka dig varför jag inte har blivit kriminell. Det var
det. Enda anledningen.
Enda anledningen. Man lever innanför lagen än så länge. Nej, men jag tycker i alla fall att det är kul nu. Att jag kommer fram till att jag tycker det är kul att laga mat. Och David kollar ju då på de här videorna, men då kollar han ju på, såklart. Vad har han mellan benen? Jo, så då kollar han på att steka.
Ja, pepparstek.
Man gör en köttbit och han ska hela tiden berätta för mig hur man ska göra med köttbit. Hur den ska kännas i många minuter och bla bla bla. Ser ut som jag bryr mig om köttbit? Nej. Så att där, vi har kommit lite fel där. Men det är ju, vi båda har ju ett intresse här. Så att jag tycker det är mysigt jag har bett honom nu, kan du inte hitta någon som har vegetariska måltider? Ja. Så att vi kan titta. Jag tycker det är så mysigt att bli inspirerad bara. Mm. Jag kan kolla på ett 10-minuters klipp när det är en tjej som säger ah, this is what I eat in a week. Och så visar hon mig olika pastasåser och sådär. Jag tycker det är kul att kolla på folk från andra länder för att då får jag lite inspiration i vad de gör. Exempelvis såg jag en tjej idag som steker i grönsaksbuljong.
Mm.
Hon har liksom en flytande grönsaksbuljong. Mm. Jag tror att hon har gjort den genom att hon hade någon så här liksom, som en pasta som var själva buljongen och så blandar hon ut det i varmt vatten så att det liksom blandar sig.
Mm-hmm.
Och sen så har hon i det pannan, steker i det.
Mm-hmm.
Och då blir det, liksom, ja, det blir som lite karamelliserat sånt. Det är till hugget som helst, så det är det nya jag ska prova.
Mm.
Men
fan vad gullig.
Jag ska nu dela med mig av mina tre bästa tips för att få mat att smaka gott. Därför
wow.
att jag märker att inte alla bryr sig så mycket om det här. Men ni som gör det, hör upp nu.
Mm.
Nummer ett är ett tips som jag försökte ge till dig, men som du missuppfattade ett tag.
Va? Va? Kom inte med det här nu! Okej.
Okay.
Ja. När?
Ja, när vi var i Costa Rica.
Ja, det är nyligen.
Ja.
Jag kan tycka det är så jobbigt när det har varit i flera år.
Ja, nej, nej, nej.
Jaha, ja,
nej,
ja.
Nej, nej. Det var ju bara att jag sa till dig att man ska koka ris med lök i.
Ja, det är det. Ja. Och det har vi också pratat om.
Ja, ja.
Men det är det jag tycker om. När saker kommer upp, ja. Det har varit i flera år som ingen har sagt till mig.
Ja, du tänker att jag har väldigt pinsamma saker bakom din rygg. Som du gärna ja, ville reda ut direkt så du kunde säga förlåt, det blev fel.
Ja.
Mm, det här har vi pratat om.
Mm.
Det är bara
det kul. Jag verkligen.
Så jag ska vara tydligare den här gången.
Mm.
Och det är att när man kokar ris så kan man ju följa det som står på paketet. Det är ju oftast inte så bra på att måtta själv, utan då tar jag mina 3 deciliter ris och vad det är och så några deciliter vatten och vad det ska vara.
Mm.
Och sen tar man en gul lök.
Mm.
Vanlig gul lök. Man hackar den. Det behöver inte vara allt för små bitar, utan ganska vanligt stora bitar, hur stora man vill. Och lägger i dem i vattnet.
Mm.
Så tar man även en buljongtärning. Jag brukar ta grönsaksbuljong. I med den och låt det koka innan ni kokar riset. Riset kommer smaka 700 gånger bättre.
Men riset ska ju i samtidigt som vattnet, väl?
Nej, man kokar oftast upp vattnet först, sen i med riset och sen får det stå på låg värme.
Mm-hmm.
Men även om man ska det spelar ingen roll. Ha bara i grönsaksbuljong och ha i gul lök.
Mm.
Man kan ha röd lök också. Ha i grönsaker och koka med riset. Det blir så mycket godare.
Nu ska jag berätta hur jag gjorde.
Mm.
Jag har en riskokare hemma.
Ja.
Jag tog bort det yttersta lagret på löken, stoppade i vatten, ris och hela
lök. Och sen tog du ut löken.
Ja,
hela grejen också, ni ska ju äta löken. Alltså, det här är ju för er som gillar att äta lök.
Jag stoppade i hela löken och sen så slängde jag hela löken.
Ja.
Jag tänkte att det skulle,
du skulle bara
smak.
Få med aromerna.
Mm.
Jag äter löken med och det är också ett bra sätt att... Alltså det blir lite mer mat.
Om,
du kan ju hur många lökar du vill. Och ibland också ett tips jag brukar göra är att om man till exempel inte...
Är det tips nummer 2 nu?
Nej, det här går in i tips 1. Så kan man ibland också ta halva liksom, dosen ris och sen ta andra halven av quinoa.
Mm.
Jag tycker att det blir en god blandning.
Och de kokas då lika länge?
Jag kokar dem lika länge.
Mm.
Tips nummer 2.
Yes.
När du gör en sallad.
Mm.
Okej? Okay? Det här är, om man är som mig, jag gillar sallad väldigt mycket. Men när man lagar mat hemma så är det ofta att man kanske inte gör sallad. Det är väldigt många som inte gör en, liksom, en grön sallad till maten.
Mm.
Utan man kanske har grönsaker i maten, men man gör inte en kall sallad på sidan. Jag älskar kall sallad på sidan. Min pappa gjorde alltid det när jag växte upp. Det var den bästa delen av alla måltider. Och det som är viktigt när man gör sallad, som inte alla gör, är att man måste krydda sin sallad.
Mm.
Man kan inte bara tro att man ska lägga 3 gurkskivor och ett salladsblad på tallriken och kalla det för en sallad. Utan du måste krydda och du måste ha på någon form av vätska, lite olja. Eller någon liten vinäger och krydda. Och du kan bara köpa vanlig salladskrydda om du inte är så intresserad. Annars kan du hålla på och laborera själv.
Mm.
Man kan även ha i lite styrka i sina sallader. Lite chili.
Mm.
Det kan vara jättegott. Några chiliflix.
Jag brukar köpa såna här färdiga ostar som redan är
Som ligger i olja.
Ja. Ja, kryddig olja och ostar som jag bara häller över. Det går snabbt.
Perfekt. Mm. Ett simpelt förslag. Mm. Jättebra. Och nummer 3 är...
Och får jag fortsätta på salladstipset? Mm. Gör en stor jävla sallad så räcker det 4 dagar.
Ja,
för man orkar inte göra
varje dag. Inte håller så länge.
Men 3-4 dagar håller.
Mm, de håller typ.
Med plast på.
Mm. I en påse.
Utan då avokado så såklart. Men alltså det avokado som håller är ju sallad och gurka typ.
Ja, det är det. Det som börjar hända sen är att de här bladen blir lite giggiga.
Det är svårt för dig, inte för mig.
Då slänger jag den salladen. Ja. Men jag äter ganska ofta upp sallad, för jag gillar verkligen sallad.
Mm.
Tips nummer 3. Är också ett kryddtips.
Mm-hmm.
Och det är att när ni lagar mat och så ska ni göra en gryta av något slag, det kan vara vad som helst, så ska ni inte tro att ni ska lägga i kryddorna på slutet.
Mm.
Utan de ska i först.
Mm.
Du ska steka lite lök, lite vitlök. Mm. Och sen häller du på alla kryddorna. Tomatpuré, där kan du, alltså, om du ska i senap ska du i senapen då.
Mm.
Om du ska i sambal och älsk ska den i då. Ajvar ska i då. Och alla dina kryddor. Och jag brukar tycka att det är ganska trevligt att istället för att krydda liksom över hela maten. Så kryddar du på ett ställe bara så att det blir som en liten klump med den kryddan. För då ser du ungefär hur mycket kryddor du har haft i. Mm. Det är ganska svårt att måtta när du bara står och häller över. Man ser inte alltid alla kryddor vart de har hamnat. Utan då lägger jag dem som en liten klump. Och så kanske jag lägger i 3 stycken och då ser jag, ja, jag har sådär och jag har lika mycket. Eller jag har mer än den där och mindre än den där. Mm. Och så rör runt det i de grönsaker du håller på att steka eller vad det nu är. Och sen har du i allt det andra du skulle ha, köttet eller korven eller vad fan folk håller på med. Men kryddorna, de flesta kryddor smakar så mycket godare när du har stekt dem. I de allra flesta indiska recept så gör de alltid så.
Mm.
Alltså de har i så mycket kryddor så blir det som en tjock liksom pasta bara.
Mm.
Och sen har de i allt det andra, all kokosmjölk och allting och så smakar det så jävla gott. Och sen på slutet, då smakar du och så ser du, ja det behövs mer salt. Och då har du i salt. Men alla kryddorna ska inte i då för de vill få gott av sig hela tiden. Så nu kan alla laga mat även till kräsna som mig.
Vi har ju varit i Palma.
Mm.
Första dagen hade vi några timmar fritt. Så då tog vi hjälp av min kompis Charlie som bor där. Vart vi skulle gå. Som vårt bästa att fråga en local view.
Alltså det är det bästa som finns.
Så vi hamnade på en fantastisk terrass. Där vi köpte risotto och så goda grejer.
Mm.
Super, super fint. Ganska lyxigt var det. Mm. Så det var lite så här rikinggubbar som satt där. Med lite backslick och mage och sådär.
Mm.
Så jag hade liksom, i min synvinkel hade jag en gubbe som faktiskt somnade på restaurangen. Det var han jag såg liksom hela tiden. Så han var liksom hela tiden i mitt synfält. Och så satt Sofie mitt emot mig. Och så, hon har varit väldigt förkyld. Hon har varit och åkt skidor i Åre och festat mycket och liksom inte hunnit blivit frisk riktigt. Så hon var väldigt snorig när vi var där.
Mm.
Så hon liksom, det hela tiden rann. Hon hade också att hon har problem med att hon är snorig hela tiden.
Mm.
Det är upp till henne.
Ja.
Och då har vi, eftersom vi är på den här lyxrestaurangen så har vi liksom tygservetter.
Mm.
Det är inte vanliga servetter.
Nej, så det är svårt för henne att sitta och torka näsan.
Exakt, så hon säger till mig då, eftersom jag, när vi är där, jag både hennes stora syster och arbetsgivare, det är verkligen, alltså hon vill fråga mig om allt då. Så frågar jag, tror du att det är okej att jag snyter mig i den här servetten?
Mm.
Och alltså, då kom jag in på att jag lyssnade på Alex och Sigges podd och då säger Sigge att det tydligen är många som har What would Jesus do? Runt armen.
Mm.
Som att man ska ha det så man ska tänka.
Ja, det är ett mantra bland kristna att man ska tänka what would Jesus do?
Exakt.
Ja.
Och då hade jag den här gubben i mitt synfält.
Mm.
Och så tänkte jag bara så här,
what would that old guy do?
Alltså, vi tänkte ju så här. Alltså, vi säger,
vad skulle Bert Karlsson göra?
Ja, men vi tänker så här, who run the world? Ja. Och då säger vi girls, girls. Men det som är sant är who run the world, det är vita gubbar.
Ja.
Och då känner jag bara så här, what would old white gub do?
Vad skulle alltså, Trump ha gjort?
Exakt. Mm. Och då kände jag bara så här, när jag såg honom så sa jag bara till Sofie, ja du kan absolut snyta dig i den där.
Och du kan lägga den sen på någon annans mat när du går.
Eller har den i fickan i hela veckan och snyta i samma.
Ja, det stämmer. Och samtidigt limma på en ung person och tro att den ska vara intresserad.
Exakt. Jag kände bara att det är väldigt mycket att man ska lära sig så här, ja men vad skulle den här duktiga personen göra?
Moder Teresa.
Exakt.
Och,
men vi tjejer behöver inte det.
Nej.
Vi behöver veta what
killar
would
kan
old
fråga sig.
White man do.
Mm. Och de kan fråga sig what would Jesus do.
Ja, varsågod. På manbandet.
Ja, de behöver det.
Men så vi körde det där sen hela resan.
Mm.
Och alltså, det är så himla befriande att istället för att tänka goda tankar hela tiden att så här, jag ska vara så himla bra, att istället bara switcha helt och tänka vad skulle liksom arroganta killar göra? Mm. För det händer hela tiden.
Det är som Timbuktu sjunger i Alla vill timmen sjunga. Jag vill ha det bra som de rika har. Om de är det hänsynslösa, jag är likadan.
Ja,
och det är verkligen
precis.
Det.
Det var det som hände där på restaurangen.
Då kände du att faktiskt, om han kan sova på den här restaurangen.
Han satt och sov på lyxrestaurangen där vi sitter ihop med benen och liksom tänker oss på hur vi håller ryggen nästan. Ja. Prata tyst och han har sitt jävla vardagsrum där.
Alltså, tror han att han är hemma?
Snyt i duken för helvete.
Gå och ta hans tröja och snyt i den. Han går inte märka det.
Nej. Men det var ju som för några år sedan när jag och några tjejkompisar också var i Spanien faktiskt. Och vi blev lite...
I Spanien du blev galen.
Ja!
Det var där du också slog en tjej i ansiktet.
Vadå?
När du fick en dildo nerkörd i halsen.
Ajajajajaja.
Så att du och Spanien är en farlig kombination.
Det är sant. Ja. De triggar mig.
Allt.
Det var ju
de triggar mig.
Du lämnar Arlanda. Alltså,
vän och snäll.
När jag är liksom mogen för det så kommer jag att lägga upp den där dildo-videon som en jävla poddvideo på min Instagram. Men jag känner att det behöver...
Har du inte redan gjort det?
Nej, jag har skickat den bara i chatten. Den är alltså, det är lite väl. Mm. Alltså jag känner ju lite så här, vissa människor ska inte behöva se det här.
Nej.
För jag har kort historia, lång.
Låt oss dra ut på historien.
Nästan det som håller på att hända med. Nej men jag får ögonbindel på en klubb och det är då en kvinnlig servitris eller bartender som gör massa olika saker med mig. Jag får grädde i munnen och sådär. Och så slutar det då med att hon tar en dildo rakt ner i halsen på mig. Varpå jag förstår vad hon gör, tar av ögonbindel och hoppar över baren och slår till henne. Jävligt hårt. Så det hände. Men det som också hände när jag var i Spanien en gång, det var att jag...
Väckte Mange som låg där inne.
Men alltså, det var på gränsen.
Ja, det var över gränsen. Det var det som vi märkte. Det var din gräns. Där var den.
Ja, alla hade stått och kollat också. Skrattat. Alltså, ja. Utnyttja inte mig sexuellt.
Nej, du vill
bara
inte bli förnedrad på det viset.
Det var inte kul. Nej. Jag är inte snygg heller med ögonbindel. Det är bara min lilla mun som är framme. Så jag vill inte ha en dildo där.
Sätt en dildo med mitt öga då.
Deep throat of me, eyeball. Men i alla fall. När vi var i Spanien, jag och de här tjejkompisarna, så blev vi lite less på. Det var så här, vår och killar vaknar till och vi gick i kjol. Och det var väldigt mycket uppståndelse kring oss, alla blonda och hit. Så vi började bete oss mot killar. Inte bara killar som ropade på oss, utan alla killar.
Alla fick sig inte
de som smäck. Egentligen kanske inte var värda, men man tänker de har gjort något dåligt.
Garanterat.
Så vi började gå fram, gå nära, du vet, så här, i ansiktet. Alltså, killar körde efter oss i motorcykel, spottade på oss, kastade på danskal på oss.
Det blev så arga.
Det var otroligt faktiskt.
Ja, de har ingen aning. Alltså, de fick gå 0,1 mile zero shoes och de blev vansinniga.
0,1 mile, exakt. Men jag tycker att vi tjejer ska tänka oftare på hur killar beter sig. Och bara, är det okej att jag gör så här? För vi är så himla försiktiga.
Ja, fan,
vi ska vara så trevliga, lågmälda.
Gubbar är aldrig trevliga.
Nej. Jag lyssnade också på en P1-dokumentär om en kvinna som bor i skyddat boende. Mm. Därför att hon hade en kille som stoppade sin diabetesinsulinspruta i hennes lår och sa, jag ska ge dig 60 enheter. Vill du dö så eller ska jag skjuta dig? Eller vad? Mm. Då kände hon att det var, hon var gravid också, så det var kaos. Och då hade hon blivit alltså, ner.
Ja, det var inte det första hon gjorde. Det var inte första
men det var det som var droppen, för hon var rädd att dö. Och det är ofta det som gör att man rymmer då. Eller hon tog sig
så här, det som gör att man rymmer oftast då är ju att man har ett barn. Man känner till inte att mitt barn ska dö.
Precis. Och det som också oftast händer, vad jag förstår, är att de tar inte beslutet att rymma, utan de blir så pass slagna att de hamnar på sjukhus. Och då kopplas polisen in och så hamnar de på kvinnors boende. Så var det för den här tjejen till slut. Och då får man också höra en massa andra kvinnors historier. Podden är från P1-dokumentär och heter Han var för bra för att vara sann. Och det är då för att han var så himla fin mot henne i början och hon kände att han kommer aldrig kunna säga något ont ord, och så slutar det med att han håller på att döda henne. Men då i alla fall är de på det här skyddade boendet och då får man höra en massa andra kvinnors historier bara för bifarten. Och de är så otroligt gulliga med varann. Jag bara fick sån kärlek till tjejer. De sitter där. Alltså det är kvinnor upp till 80 år som sitter och bara...
Nej, han, inte 80 år.
Jo, det blir två stycken 80-åringar. Han precis hade kommit dit.
Nej,
jo,
nej, vad säger du nu? Sluta prata, stäng av, sluta podden.
Jag tycker att jag har lärt mig så mycket här efter den här tiden. Så att jag skulle inte vilja vara någon annanstans än här.
Vad är det du har lärt dig?
Jo, för jag lär mig så mycket av de unga flickorna och jag ser hur de är. Och jag var himla glad när jag såg att min nya vän kom. Att hon hade det också svårt och det är inte jag som är så där urgammal.
Men jag kände det när jag kom hit, att när jag fick prata med dem och jag så hörde och de talade om att de ungefär hade haft samma. Det är precis som att det sjunker tillbaka i hjärtat på en. Att man är inte ensam om det, utan det finns fler som har, fast man har trott att man varit ensam om det.
Jag tycker det är fantastiskt duktigt av dem att lämna. Jag menar, båda damerna är ju strax över 70 år.
76, 78.
Har levt, alltså jag trodde nog att äldre damer kanske tackar och tar emot och finner sig i detta. Så jag blir himla glad att ni vågar, och det är inte vem som helst, ni är starka.
Ja.
För annars hade ni aldrig vågat göra detta eller gjort det. Och ja, trots att ni är lite till åren då, så har ni klarat av det här och det tycker jag är fantastiskt.
Ja.
För ni har ju heller inget stort kontaktnät liksom.
Nej, jag har inte...
med väninnor eller så. Och det är ju väldigt strångt gjort. Mm.
Jag har fått ta avstånd från alla mina väninnor och de flesta är ju döda nu.
Så det tycker jag, det ska man ge er en eloge ja. För.
Ja. Ja, du är ju så fin. Så.
Nej, men jag tycker det är... Och så frågar folk, varför lämnar du han inte? Det är väl inte så lätt alla gånger. De bryter ju ner en sakta men säkert. Ja,
verkligen.
Och han har ju ingen annan.
Man tror ju alltid det ska bli bättre.
Och så tror man att det är en själv, det är fel på.
Ja, han sa alltid det, du tror att du vet och kan allting bäst. Du har kunnat mycket, du har mycket skolor och sådant. Och, men nu är du skit, nu är du gammal, du är senil.
Det är bedrövligt att man ska vara så där gammal. Mm. Och då undrar man, är det här någon de har varit med som de var unga?
Den här äldsta som är, ja, 78 var hon då, inte 80 men nästan. Hon har varit med den här gubben i 25 år. Mm. Så det är ju antagligen hennes andra relation. Mm. Som hon då har träffat när hon är, vad blir det? 50 typ. 45 någonting. De ser man ju ibland, tycker jag. När man är ute på restaurang och sådär. De som man ser har blivit...
ihop på
lite äldre. De är lite fixade och liksom, killen är lite gymmad. Fast man ser att han är gammal för att han har blivit singel och börjat om. Det är som att de har blivit tonåringar på nytt och så har de hittat varandra. Tänk att vara med om det här i den relationen liksom. Då blir det så himla tydligt att alltså, de är så gulliga mot varandra i den här dokumentären på det här boendet. De har varit med om så fruktansvärda saker så de blir slagna tills de får så här, en tjej berättar att hon får spasmer i kroppen och hon säger inte rätt ord för kroppen är så stressad nu så många år av att få liksom smällar och bli inlåst i källaren. Han spikar igen dörren varje gång.
Så hon vet aldrig om hon ska komma ut?
Nej, hon tror alltid att hon ska dö där. Så hon lägger med det, men det finns ju en däck där nere. Så i det däcket har hon liksom mer och mer grejer så att hon kan bo där nere.
Mm. Hon har liksom ha med sig då.
En tändare och en tröja och någon lite mat. Som och så ändå kommer de dit och så är de så trevliga mot varandra. Och jag tycker det är så mysigt, det är så trevligt det här med alla tjejerna. Och liksom, de har blivit så dåligt behandlade så länge.
Och killar som är dåligt behandlade, de går ut och mördar folk.
Ja, eller slåss eller...
Missade sina flickvänner, gör de väldigt ofta.
Det blir lite motsägelsefullt då. Ska
så vi ska vara med som dem. Så jag skulle vilja tipsa alla er där.
Men det har kommit till att vi har råd.
Ja.
Att, alltså,
vi kan flytta oss lite närmare dem. För vi ligger på jävla änglasidan.
Stretcha gränserna.
Jag och David kollar inte bara på matlagningsvideos på YouTube tillsammans.
Mm.
Utan vi svettar även bilen.
Jaha!
Jag har börjat liksom släppa efter lite. För att, alltså jag känner att jag mognar sent. Alltså det vet jag.
Late bloom.
Ja, om jag någonsin blommar. Mm. Men i alla fall så märker jag att vissa saker tar mig liksom tills jag är 34. Medan andra insåg när de var 24 om att vara vuxen. Jag är liksom lite omogen.
Så man ska leva så mycket längre nu än vad man har gjort förr. Så det är väl bra att man är ung längre. Så man är bara ung. Man är ett barn i 10 år. Mm. Sen man är ungdom i 10 år. Och sen är man
vuxen
ung, 20-something. Och sen ska man vara vuxen.
Så är det tyvärr. Men jag har liksom börjat mera liksom följa med David i hans saker utan att streta emot. Han är ju väldigt noga med sina saker och han vill att det ska vara städat och det ska plockas undan och det ska torka så det får inte spilla. Så.
Ni har också varit ihop extremt många år. Hur många år har ni varit ihop?
Snart 14.
Ja, så då blir det också så här, alltså du kan inte streta hela ditt liv. Alltså, ni måste ju liksom
tror att jag kan? Jo, men jag väljer nu att inte göra det. Så då liksom, det är jag som kör bilen oftast. Och jag vet att han tycker det är så trevligt att ha en nytvättad bil. Så jag säger då, hur oftast tycker du att jag ska tvätta bilen?
Ja.
Ja, då kommer han ju med orimliga intervaller så att jag blir galen.
Är det
så att jag
måste 2 gånger i veckan typ eller?
Alltså han skulle nog kunna tvätta den absolut 2 gånger i veckan. Då säger jag, kan tvätta den varannan vecka? Kan jag tvätta bilen? Och då tvättar jag den på en sån här liksom där man tvättar själv. Så man har sån här högtryckstvätt så man går runt bilen och sprayar den.
Du vill inte lämna in?
Nej, alltså då, vad ska jag göra då? Stå bredvid och titta. Du menar att jag ska gå en sån här bil? De är så jävla dyra.
Jaha, okej.
Den här spraygrejen kanske kostar 80 spänn per gång. Så det erbjuder mig. Det kan jag göra. Han säger ja, men såklart så blir han ju stressad av att jag ska göra det. Han tänker att jag ska repa lacken, jag ska göra något fel, öppna rutan, vem vet vad som kan hända. Ja, men i alla fall. Så nu, ofta om vi är lediga samtidigt, så säger jag, ska vi åka och tvätta bilen?
Mysigt.
Ja, du ser vems ögon som det börjar glittra i, Davids. Och det som händer då är att han har en avfettningsspray som han först ska spraya 5 minuter innan.
Psh, 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 psh,
psh, på alla fläckar. Psh, 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 han går och sprayar, vi har också en vit bil så allting syns. Sprayar och sprayar och sprayar, sprayar. Och sen, jag får inte vara med överhuvudtaget när bilen tvättas. Så jag sitter i bilen.
Så det är inte att tvätta bilen?
Det är inte att tvätta bilen, han tvättar bilen. Men jag har fått ett eget ansvarsområde. Att jag tar våtservetter och tvättar av insidan.
Ja,
ja. Då tvättar ni bilen. Ja. Det tar mig ungefär 30 sekunder. Det tar David 20 minuter att tvätta bilen.
Så. Men tycker han att det är klart när du gjort det 30 sekunder? Eller tycker han du är slarvig?
Det är ofta så att jag säger, ja, det är lite smutsigt här, säger jag. För jag inleder liksom. Mm. Och för då drar han igång. Här, här skulle man kunna torka. Här, här, här. Då kollar jag ju bara. Mm. De sju ställena säger, bra, den här tvättar jag då. Och så säger jag liksom, jag kan ta då på olika saker, men inte här va? Alltså liksom, nej, där kan man inte ta, säger han. Aha, okej, ja. Och då vet jag sen vart jag ska tvätta när han är utanför bilen. Och sen, han blir också liksom så glad av att jag gör. Alltså minst ansträngning så när han hoppar in i bilen, då har han tvättat hela utsidan. När han hoppar in i bilen säger han bara, oj vad fint det var här inne där jag har gjort 30 sekunders arbete. I alla fall, så är vi och gör det här för någon dag sedan. Då har vi då sprayat på sin avfettningsspray. Och vi sitter och väntar på att få plats. För att alla skulle tydligen tvätta bilen den dagen. Och då ser vi.
Var det en lördag?
Ja, det var en lördag.
Jag har försökt tvätta bilen, det går inte.
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Det stod en och en halv timme mycket, det är sant, med Robin här veckan. I sån här som man åker in i.
Du kan ju tvätta vilken dag som helst. Du borde verkligen tvätta.
Exakt, och så råkade det lördag, lördag var. Ja. Det var ju helvete. Folk tvättar tydligen bilen som ett intresse på lördagen.
Jag skulle säga att gubbar som inte gärna vill vara hemma gör det.
Jag menar det.
Mm, det stämmer.
Då tänkte jag, what would white gub do?
Ja, åka med bilen på en lördag. Yep. Men då ser vi. Vi har ju då valt liksom, det bästa alternativet är att lämna in bilen och så tvätta någon annan den.
Mm.
Sen har du kan åka in i en egen sån där liten, som när man bara står stilla och så åker du några grejer runt den. Som var väldigt mysigt att göra med sin pappa när man var liten i alla fall, tyckte jag.
Det lät ut. Boom,
ja, det
boom,
låter ju
boom.
Otroligt mycket.
Alltså man var rädd, men trygg.
Det var som att åka berg- och dalbana. Man var rädd, men trygg.
Mm.
Och vi har ju då valt liksom ett steg under det som är att man sprayar själv.
Mm.
Och så finns det då alternativ nummer allra sist på listan.
Mm.
Att helt själv liksom, alltså inte betala för den här högtryckstvätten utan själv stå med någon, som de gör i alla amerikanska filmer i shorts. Liksom. Mm. Så då tvättar den själv.
Med alltså trädgårdsslangen.
Mm. Och då ser vi en äldre herre som har ursprung från Mellanöstern eller Medelhavet.
Mm.
Han är kanske mellan 55 och 60 år. Han tvättar bilen där. Han tvättar inte bilen, men han tvättar sina rutor.
Ja. Mm.
Och där är det helt gratis. Och det finns liksom papper. Han har någon sån här liksom som en stor kanna som man vattnar blommorna med. Som han går liksom, gör rent med. Och så har han något som han kan liksom dra med. Och det finns en sån där skrapa. Så det finns liksom saker där du får låna av macken till ingen kostnad.
Mm.
Och jag och David tittar och jag säger, ja, det där skulle verkligen kunna varit du, David. För han har också en bil som är en sån här liksom, de heter säkert något, men det är som en sån med skjutdörrar. Alltså det märks att han har haft en familj där.
Jag tror du menar David, jag bara, ha?
Nej, den här.
Vart har han gömt bilen?
Gubben har en sån bil.
Ja, den, så Chrysler, typ.
Ja, men den kostar lite i månaden, ser man. Det är inte någon ny bil överhuvudtaget. Det här är en bil han har köpt, han har tagit lån för att köpa den och den kostar inte mycket.
Mm.
Men den kostar jävligt mycket när den går sönder, vilket den gör ganska ofta, kan jag tänka mig.
Mm.
Den är väldigt skitig runt om, men han gör rent rutorna på ett, alltså, enligt mig nästan psykopatliknande sätt, för han är så otroligt noggrann.
Mm-hmm.
Alltså han håller på, vi står i kö i 15 minuter, han är där och tvättar bara sina rutor. Och han torkar med papper efteråt och jag säger, alltså jag känner bara att det är David jag tittar på.
Mm.
David i en annan verklighet. Jag känner också, jag och David spekulerar mycket om den här mannen.
Mm.
Vad har han jobbat med?
Mm.
Ja, vi tänker att han kanske har haft ett... Jag känner igen honom från många vänners pappor.
Mm.
Som har haft pappor som inte har haft så väldigt högavlönade jobb. De har jobbat som taxichaffis, städare. Eller de har haft liksom jobb där de inte har fått så mycket betalt. Och de har varit väldigt noga med vad de spenderar sina pengar på. Mm. För att de måste vara det såklart. Mm. Och då bland annat då så kanske man inte går till biltvätten utan man sköljer av rutorna på detta vis.
Mm.
Och jag känner igen Davids pappa väldigt mycket i det här. Min egen pappa skulle kunna vara i den kategorin, men han har alltid varit mer intresserad av att ha statusprylar. Vilket innebär att han aldrig haft en sån där bil. Han har alltid haft en ny bil.
Mm.
Och inte varit så där noggrann med den. Han har alltid betalat för tvätten för att han tycker att han orkar inte hålla på sådär. Men nej. David har verkligen i sig. Och om David och jag hade fått barn. Tänk att vi hade fått barn när vi hade varit tillsammans i 3 år.
Ja.
Då är jag 19 år, han är 20. Mm. Hade kunnat hända. Hände mina föräldrar.
Mm.
Då hade David haft den där bilen. Och absolut lagt sin lördag på att tvätta den på det där viset. Han gör saker så otroligt noggrant. Och då berättade han för mig såklart att hans pappa gjorde sånt där.
Mm.
Ja, men man åker och tvättar bara rutorna. Och jag har aldrig hört talas om det.
För att det ska vara fint inifrån då?
Men jag vet inte. Man ser väl bra då ut. Eller jag vet inte. För han tvättar liksom över reggplåten gjorde han också. Så att, den, liksom, så att den syns sådär. Det var bara ett litet upkeep han hade på med. Men det tog väldigt lång tid. Han hade kunnat liksom fått det gjort på 4 minuter i en vanlig biltvätt. Men nej, det tog honom liksom 20. Och det är jag kan uppleva att många på Twitter som har föräldrar med invandrarbakgrund pratar mycket om de här föräldrarna.
Mm.
För det är som att vi aldrig riktigt får lära känna de föräldrarna. Vi får se i alla jalla, det är enda gången vi får se de föräldrarna.
Det är mitt enda exempel.
Ja, det är ens enda exempel. Pappan som...
Farsan.
Farsan som använder sin mage som ett vapen när han ska slåss. Och som liksom, ja men där får man lära känna en pappa. Men det finns ju liksom 100 olika typer av såna här pappor som har flyttat till ett nytt land med sin familj. De hamnar ju också i en ganska konstig situation där barnen ofta kan mer svenska än de kan mer om svenska samhället än de. Så barnen hamnar över dem i en nivå.
Mm.
Men det är ju fortfarande deras barn.
Och får berätta kulturen.
Ja, det blir som att de tycker att deras föräldrar inte kan föra sig. Vilket gör att föräldrarna känner sig förnedrade och irriterade. Jag vet hur man gör, bara inte i det här landet. Men kolla på mig i ett annat land så ska du få se att jag vet precis hur man gör.
Vi får ju också bara höra liksom så här, ja men papporna är så stränga och mammorna sitter bara hemma och så här. Det var som när jag kollade på Gina Daravis dokumentär här om hennes hot och sånt hon har fått, anledningen till att hon inte vill jobba som programledare mer som finns på SVT. Vad hände med Gina Daravi tror
jag
heter. Där får man ju lära känna hennes familj och de är så stöttande och gulliga och det är så god mat och de är så jäkla kramiga och det bara kändes så här, gud, alla i hela världen är bara samma.
Den insikten måste man komma till 1000 gånger om.
Mm.
Och man får inte alltid lära känna de här snälla papporna, men på Twitter lägger många upp om sina pappor och så här, vad deras pappa smsar och vad de gör, och det är verkligen den här typen av pappan som är, och jag har inte tänkt på förut att anledningen till att man är så noga med sina grejer, vissa är det, är inte för att de tycker det är kul utan för att de inte har råd att köpa en ny om något skulle hända.
Ja. Det är därför också grunden till att man blir arg om typ ett glas går sönder.
Mm.
För att såhär, nu kanske inte kan köpa mjölk.
Ja, alltså då ska jag behöva köpa ett nytt glas. Det är också, även om de flesta kanske klarar av den utgiften så är det väldigt onödig utgift för många.
Det är den ekonomiska stressen som skapar ilskan.
Mm. Det är också som att vi har en bild av att antingen är man fattig och då bor man på gatan och har inga skor. Eller så är man rik och då lever man ett gott och lyckligt liv. Men det finns ju verkligen ett mellanting som väldigt många lever i.
Det finns väldigt många olika mellanting också.
Ja, absolut. Men jag menar att det finns väldigt många som bara inte har så mycket pengar över.
Mm.
De har råd att leva.
Mm.
De kan absolut leva, men de har inte råd att bilen ska gå sönder. Alltså det är inte alla som har råd med det varje månad. De flesta har absolut inte råd med det.
Det är väl typ det vanligaste. Alltså.
Ja, de flesta har absolut inte råd med att bilen ska gå sönder.
I alla förorter, alltså många små städer.
Ja, och i alla stora städer. Alla som har jobb som, där de tjänar liksom under 30 000 i månaden innan skatt.
Har en familj.
Mm.
De som kanske är en hög hyra. Och...
Ja, men om man drar ju på sig utgifter genom att leva.
Barnen ska ha mobiler.
Och ju mindre pengar du har, det är ju också, vi har ju en sån hets att man ska ha saker.
Mm.
Så att det är väldigt många som har väldigt lite pengar och då spenderar de all sin tid på Tradera och Blocket för att kunna köpa de där sakerna de vill ha men till en billigare peng.
Så ska man resa och...
Och när de ska resa, vad måste de göra då? De måste ta lån på det. För att kunna resa. Då tar de ett lån för resan och de får betala mer för resan än vad den som hade råd att betala resan får betala för resan. Det är det också som blir så. Så att de hamnar liksom i en lånespiral.
Mm.
Och jag såg också på Twitter att det är några killar från Sverige tror jag som har startat en affärsidé. Som är att de ska låna ut pengar till folk innan de får sin lön. Så ska de kunna få sin lön några dagar tidigare mot en liten avgift.
Mm.
Vilket innebär att folk kommer hamna i en ordentlig spiral av att alltså 5 dagar innan lön, nej men jag har inga pengar. Så då tar jag lån och sen helt plötsligt är det liksom 10 dagar innan lön har man inga pengar då. För det flyttas ju bara. Och till slut så ligger du mer än en hel lön back.
Mm.
Och när ska du få tillbaka de pengarna? Det händer inte.
Men vi lär oss liksom inte att vara ekonomiska.
Jag minns att vi hade en uppgift när vi gick i sexan.
En dag?
Ja, en dag i sexan.
Vi skulle lägga en budget.
Och Lisa, jag tror att, på helt ärligt så tror jag att vår budget var 10 000 kronor.
Mm.
Alltså att ha 10 000 kronor i inkomst, alltså det är ju bara folk som pluggar som skulle kunna ha det.
Ja.
Det är ju så otroligt låg inkomst.
Gud ja.
Och jag minns också att vi hade så mycket pengar över.
Men vi tog...
Så det var inte rimligt. Jag tog taxi
för...
överallt.
Ja, men äta för 20 kronor per dag.
Mamma,
man visste inte vad något kostade.
Nej, hur ska man kunna veta? Och jag förstår att de försökte lära ut det. Det de försökte få oss att förstå, men det gick inte bra.
Alltså första gången jag förstod vad saker ens kostade i butiken, det var när jag flyttade hemifrån.
Ja, alltså, innan när jag, hade jag aldrig tittat på det.
19 år, då får jag första gången se att smöret kostar 30 kronor.
Mm.
Jag hade ingen aning.
Nej, smör är så jävla dyrt.
Ost, svindyrt.
Alltså jag måste säga att jag behöver ett mejeri. Men fan vad du inte att gå in där.
Don't go there.
Akta dig för mejeri. Ja. Alltså för innan hade man hade ju stenkoll på priset på vissa grejer. En kexchoklad kostade liksom 3 för 10, då visste man yes, det är bra pris.
Ja,
jag visste vad en chipspåse kostade. Mm. Ibland var det 2 för 42, då gick jag till Rika och köpte
det. Så kom jag ihåg mjölk, för det var det man typ fick, då fick man typ 7-8 kronor.
Ja, och gå och köpa
så springa och köpa en liten mjölk. Mm. Men det var ju det.
Mm, ja, alltså det är många saker som har chockat mig i butiken. Framförallt mejerit, alltså dit går jag fan inte som mjölk.
skulle vilja börja det här ämnet med din jingle med saker vi har lärt oss tvärtom hela vårt liv.
Emelies tips som är tvärt emot vad alla sagt till dig hela ditt liv.
Starring Lisa Anchorman. För nu är det så här. Vi lär oss hela vårt liv att inte skjuta upp saker. Men lyssna på det här.
Men det är det man ska göra.
Nej, men alltså, det är så jäkla ofta som jag är så stressad över jobbgrejer. Som känns jobbigt en viss tid på dygnet eller en viss dag. Som sen på morgonen känns så otroligt enkel. Och eftersom vi inte har lärt oss att skjuta upp saker kan vara bra. Tills vi har, alltså, är renare i huvudet, tills vi har sovit, tills vi har ätit. Så gör vi ibland saker som pressar oss alldeles för mycket. Som sen kan vara så himla enkelt.
Du har helt rätt. Alltså morgonkvisten.
Gör allt då.
Ha guld i mun. Ja. Ja, alltså du har ju liksom några timmar där. En, två timmar på förmiddagen. När du är så otroligt kreativ så det sprutar.
Tre gånger så snabbt jobbar man. Och hjärnan är kvick och fräsch. Jag har också ett konkret exempel från Palma nu. Det är så här. Elin är med, min assistent. Och Sofie, min syster. Jag och Sofie bor i ett rum. Elin bor i ett rum. Jag tror att det är så att Elin har så mycket att tänka på när vi kommer dit. För jag ska också styla hela det här som vi är och producerar. Som Elin också har haft koll på vilka outfits som ska vara till vad och sådär. Så att hon har väldigt mycket...
Och ni har packat med allting.
Vi har med två stora väskor med bara kläder. Alltså, och vi ska komma till rätt hotell.
Det är ansvaret för att det ska bli rätt.
Rätt gate, rätt taxi, rätt kort ska betalas, kvitto. Ska, alltså du vet, så gör en för mig allting för att jag bara... Det passar mig. Så att det som händer då för Elin, det här är vad jag tror. Det är att hon blir stressad och tappar bort väldigt många av sina såna nyckelkort. För att hon håller också koll på våra. Så hon lägger sin egen i sista hand. Så att när hon har tappat bort nyckelkorten tre gånger och varit nere och frågat om hon kan få ett nytt. Och
smäller igen dörren.
Och smäller igen dörren en fjärde gång. Och jag ser i hennes blick att hon kan inte gå ner en gång till och säga till killen där i kassan att hon inte har något kort. Så då sa jag bara till henne att det här är en typisk sån situation som vi bara skjuter upp.
Ja, du behöver inte lösa det just
nej,
nu.
För just nu är det jättejobbigt. Du får vara inne på vårt rum. Vi går och äter middag. Vi är några timmar. Få distans till situationen. När vi kommer tillbaka, vi är fnittriga. Vi har gått jättelångt. Hon har druckit ett glas
vin. Helt annat mål.
Då kommer vi in och bara säger högt bara, you can't believe it! But we have no car.
Never gonna believe it, but once again. Det är helt sant.
Då bara stod vi där i hissen och kollade på varandra och bara, tänk vilken ångest du hade för tre timmar sedan att du skulle gå ner en fjärde gång och fråga om kortet. Och tänk vad lätt det var nu. Några timmar efter maten, när vi har skrattat. Och bara fråga igen.
Det som det här passar för är just saker som man har för mycket känslor kring just nu. Det kan vara något som är typ, du har gjort bort dig på jobbet.
Exakt.
Det är ju det hon har gjort, hon har gjort bort sig.
Hon har gjort bort sig på jobbet ju.
Ja, just det. Hon har gjort bort sig på jobbet. Och det är verkligen då, om du har råkat radera en fil på datorn som du verkligen inte skulle ha raderat på jobbet. Alltså då kan det faktiskt vara så att låt lunchen gå.
Gud ja.
Maila precis innan du ska gå hem till chefen.
Men också ring en kompis och berätta först. Alltså skratta,
det kommer
gråt,
vara lättare sen. Då kommer du verkligen kunna gå in och säga, jag har gjort bort mig. Och det får man säga. Alltså, man behöver inte... Jag kommer ihåg när jag insåg, som då var jag kanske 18-19 år. Hur det känns att ta ansvar för när man har gjort något fel.
Ja.
För att när man är yngre än så, i alla fall jag när jag var yngre än så. Så jag upplever att när man går i skolan så har man en bild av hur man tar sig igenom saker. Man liksom skarvar med saker, man säger att man har... Nej, men jag tappade bort min läxa. Så man håller på med såna där sjuka lögner som ingen tror på. Och så tycker man att bara för att man kom undan med det så då måste de ha trott på dig. Men det man förstår som vuxen är ju att det inte är en lärare i världen som tror på dig.
Nej.
De bara orkar inte tjafsa. De bryr sig inte. Varsågod och skit i läxan då. Alltså, ser det ut som jag bryr mig?
Ja, men också att alltså, när man blir äldre så man vill ju inte vara med om pinsamheten att den här personen förstår att man ljuger.
Ja, men jag upplevde också att det kunde vara så på prov. Man pluggar inte och så klarar man provet ändå. Då man säger, jag pluggade bara två minuter innan, ändå klarar jag det. Det är så här, till vilken nytta? Varför lärde du inte det du skulle lära dig? Det är väl lättare än att behöva sitta där med liksom puls för att du är rädd att det ska gå åt helvete.
Man hade så mycket puls.
Ja, och man liksom skulle ta sig ur olika konstiga situationer som man inte behövde hålla på med. Och det jag insåg sen när jag var 18-19 år, det var, jag hade gjort bort mig någonting tror jag, på jobbet. Och så var jag så här, de kommer säga till mig. Och då fick jag komma till insikt att när de säger till mig så kommer jag bara säga, ja jag vet. Det var fel av mig. För jag stod ju och kom på olika undanflykter. Vad ska jag säga? Ska jag bara skita och komma dit? Ska jag säga att jag är sjuk? Mm. Alltså jag började komma med alla skolundanflykter som jag hade i min ryggsäck. Som jag hade byggt upp hela livet. Och nu kände jag att jag kan ta av den här. Och så säger det bara som det var. Det blev fel. Jag är ledsen. Så att jag tror att det är just såna där grejer. Att det måste komma till en punkt där man känner att man är villig att, för det är ju, alltså när man precis har gjort något fel, då får man ju, alltså det blir varm i ansiktet, det går upp och ner och man känner att, alltså man blir också, man tror också att alla vet om det. Det kan komma in någon i rummet precis som man har gjort det, så blir man så här, alltså man får ju panik. Man kan skjuta upp det då och vänta på att den känslan ska lägga sig. För då kommer man se det med, för i början också jag i alla fall, som har min narcissida, jag kommer ju med så jävla mycket undanflykter i mitt eget huvud då. Måste det vara någon som kommer åt min knapp, eller är det inte lika kallt här i nämnden? Vad som, alltså du vet.
David rörde så mycket i natt så jag sov ingenting.
Ja, alltså om någon kliver in då, ja det var väl jävla hennes fel, hon har varit så sur mot mig hela morgonen, så det är inte så konstigt. Du måste... Att jag ens står ut med att jobba här.
Man ska inte ta tag i känslan när man är känslan.
Det ska man inte, samma som att om du får ett sms av någon som gör dig fett förbannad, lägg ner mobilen, andas lite. Mm.
Gå på en middag, kom tillbaka.
Sen kommer du kunna säga något helt annat. Mm. Man kan fan behöva ett dygn på sig. Man kan behöva prata med andra och se i deras ansikten att det kanske var man själv som hade gjort fel. För de säger kanske, ja, det är svårt det där, istället för att säga, du är helt rätt. Ja. Då vet man att man har kanske gjort fel.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com. Rata gärna podden med 5 stjärnor så blir vi superglada. Ha det så bra!
Kissing like we were in a twilight.